Då är klockan lite över 11. Vi ska utnyttja tiden, så välkomna hit till det här seminariet om Bibelns trovärdighet. Stort ämne. Vi kanske inte går riktigt i botten med hela ämnet, men vi ska åtminstone kunna säga någonting och ta oss en liten bit in i frågan om Bibelns trovärdighet. Kommer finnas möjlighet att förstås ställa frågor och ta upp saker till diskussion i slutet av den här presentationen. Just det, ska vi stänga dörren där? Stänger du där, Johannes? Så ber vi en bön till Herren innan vi fortsätter. Herre, vi tackar dig för att du har talat, att du inte är tyst, inte är inaktiv, inte bara är en åskådare. Tack för att du är en aktör som både har skapat den här världen och som har handlat och verkat i historien, och där vi fortfarande väntar på dina underbara gärningar. Tackar dig för att vi har fått lära känna dig, att du har dragit in oss i din gemenskap. Och här nu ber jag dig att du ska välsigna oss när vi ska tala om ditt ord. Jag ber dig att du ska uppmuntra oss, ber dig att du ska stärka vår tro, att du också ska skärpa vårt tänkande och vårt sinne. Tack för att din heliga ande är utgjuten, att du har gett oss anden som gåva. Vi ber att du ska verka i våra liv, Herre. Tack för den här konferensen. Vi ber att den ska få massor med svallvågor utöver landet i många människors liv. Herre, det är vad vi längtar efter, att ditt rike ska komma, din vilja ska ske, ditt namn igen ska lyftas upp i vårt land. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Bibelns trovärdighet. Bibeln är förstås fullständigt central i kristen tro. Om man tar bort de här texterna, om de skulle förintas, så har vi förstås, står vi med ett väldigt stort tomrum. Bibeln är mycket viktig förstås för kristen tro. Och då uppstår ju den här frågan, varför ska man tro på Bibeln? Frågan om Bibelns trovärdighet. Om jag börjar riktigt principiellt så här, varför tror man på Bibeln? Och det kan man ju då ge lite, du får ju fundera på hur du skulle svara på den frågan. Jag ska svara på den frågan på Linköpings universitet på måndag, en lunchföreläsning. Varför ska man tro på Bibeln? Bra fråga. Varför alls idag ska man tro på innehållet i de här texterna? Mitt övergripande svar skulle vara så här. Det finns intellektuella, filosofiska, världsbildsmässiga skäl att tro på Bibeln. De här texterna ger det mest intressanta, mest tilltalande perspektivet på vad det här är för en värld. Vem jag är som människa, varför saker och ting ser ut som de gör. Jämfört med allt som jag har mött. Jag jämför gärna perspektivet i de här texterna med sekulär humanism eller med ett hinduiskt, panteistiskt perspektiv. Det har en väldigt hög grad av förklaringsförmåga. Det som är perspektivet i de bibliska texterna, att detta som vi befinner oss i är en skapelse. Alltså att någon har tänkt ut den här världen och låtit den bli till. Det har väldigt högt förklaringsvärde att vi som människor är en unik sorts varelse skapad till Guds avbild. Och därför möjlighet till frihet och kärlek, därför ansvarighet, därför detta fokus som finns i våra liv på relationer. Har väldigt hög grad förklaringsvärde det som de här texterna talar om, att någonting har gått snett i människans historia. Att det är någonting fel på den här världen. Och att det felet inte bara är här ute utan är också här på insidan av oss var och en. Alltså det finns en världsbildsnivå som gör att det som de här texterna handlar om är av synnerligen stort intresse. Och bär, tycker jag, trovärdighetens prägel jämfört med alternativen. Hur man förklarar den här världen, hur man förklarar människan, hur man ser på det som vi kallar för ont i världen. Det finns historiska argument därför att de här texterna ger oss inte bara en världsbild. Det gör de verkligen. Men Det kommer i hög grad till oss i form av historiska händelser. Och detta gör ju de bibliska skrifterna unika i religionens värld. Att det är texter som berättar om vad Gud har gjort vid speciella tidpunkter, inför speciella människor, på speciella platser. Alltså om man läser de indiska religiösa skrifterna från hinduism och buddhism, så är det ju poem i väldigt hög utsträckning, eller predikningar eller hymner som besjunger olika saker. Om man läser Koranen så är det ju också i väldigt hög utsträckning bara förkunnelse. Ett religiöst budskap. Ett religiöst och etiskt budskap. Bibeln är, de bibliska texterna är, det är något väldigt speciellt. Att det handlar om verkliga händelser, med höjdpunkten då i Jesus från Nasaret. Så det finns historiska argument, och här öppnar sig ju de bibliska texterna för en viss form av undersökning. Har detta hänt? Finns det spår av det som texterna berättar om? Det finns personliga argument. Alltså, och det här är mer en existentiell dimension, att de bibliska texterna talar till en. Att det är, man uppfattar det som ett levande ord. Att man möter inte bara bokstäver, ord och meningar, utan på något sätt möter man en röst. En person bortom orden som använder just de orden för att dra i mig, att påverka mig, att avslöja mig, att utmana mig, att uppmuntra mig. Det här är ju en universell erfarenhet bland kristna, att Guds ord är levande och verksamt. Och det finns någon sorts person bakom de här orden. Man vill uttrycka det mer teologiskt och inte bara tala det från den subjektiva sidan, att Guds ord talar till mig, så kan man säga att bibeltexten är självbekräftande. Och den som börjar läsa det, så bekräftas liksom Bibelns ord, bekräftar sig själv inför läsaren. Och det finns ett auktoritetsargument till varför man ska tro på Bibeln. Och det här tycker väldigt många i vår kultur är ett väldigt dåligt argument, att lyssna, följa en auktoritet. För vi har lärt oss att ifrågasätta auktoriteter och kritisera auktoriteter. Det här måste man tänka igenom. Är det dåligt att följa en auktoritet? Nej, absolut inte. Inte om det är en bra auktoritet. Om du tänker efter i ditt liv så följer du auktoriteter hela tiden. Det är ju dumt att blind följa en auktoritet. Och självklart kan det finnas auktoriteter som missleder oss. Men det är ju inget i sig negativt att följa en auktoritet. Någon som vet mer än vad man själv vet. Och om det är den personen som vet mer är en god person som inte har onda avsikter, så är det ju inte negativt att följa en auktoritet. Vi gör ju det hela tiden, eller hur? Vi tänker på vad vi tar för givet, som vi ofta har från auktoriteter. Här är ju auktoriteten Jesus från Nasaret. Alltså att man som kristen ju ytterst sett faktiskt inte tror på Bibeln. Utan den yttersta auktoriteten och ledstjärnan för den kristne är ju Jesus Kristus. Den historiska, verkliga personen Jesus Kristus, som man har blivit övertygad om är den han säger sig vara, är Guds son, och att han har blivit uppväckt ifrån de döda. Och om det är så att vi av också på rent historiska skäl har anledning att ta det på allvar, att Jesus skulle kunna vara den han påstår sig vara, då finns det ju anledning att lyssna till honom förstås. Då vet han vad han talar om. Då är han en auktoritet värd att ta på allvar. Och det är alldeles uppenbart att Jesus tar Gamla testamentets texter på högsta allvar. Och det är uppenbart att han utsåg apostlar, sändebud, befullmäktigade ombud som skulle tala å hans vägnar. Det som vi har i Nya testamentet. Och därför så blir auktoritetsargumentet en viktigt argument för den kristne. Alltså att man har anledning att tro på Jesus. Och utifrån den tron har man sen följer det, att man har anledning att tro på de bibliska texterna. Ja, här var fyra olika argument. Man behöver inte spela ut dem mot varandra. De samspelar och drar åt samma håll. Ett intellektuellt argument, ett historiskt argument, ett personligt argument och ett auktoritetsargument. Att Jesus, som jag har goda skäl att tro, är Guds son. Han ger mig förtroende för resten av skriften. Det som jag nu ska fortsätta med och som vi ofta funderar på när det gäller Bibelns trovärdighet, det är den historiska sidan. Men jag vill sätta in det i det här lite större sammanhanget. De historiska argumenten. Jag har ju skrivit en bok som handlar om fyra böckerna i Bibeln, de fyra evangelierna. Skeptikerns guide till Jesus, del 1, om evangeliernas historiska trovärdighet. Jag kommer inte ta upp det, eftersom jag utgår från att ni alla kommer att köpa den här boken i pausen. Men så där har jag fördjupat mig just i det. Jag ska försöka ta upp lite andra saker i den här presentationen. Vill ni ta upp saker om evangelierna så samtalar jag gärna om det förstås. Och evangelierna är ju helt grundläggande också inom de bibliska skrifterna. Har de ju en form av särställning, kan man säga. Så de historiska argumenten för Bibelns trovärdighet. Låt mig ge några kommentarer här. Det här handlar ju då ganska mycket om arkeologi. Alltså att de bibliska texterna berättar om händelser som har skett och som har signifikans, som har betydelse, där Gud har funnits med och gripit in. Och då blir det ju för oss som då lever efter de händelserna en fråga om vilka spår finns det av det som texterna berättar om. Det här har man inte egentligen jobbat med så länge. Biblisk arkeologi, startpunkten för det drar man ofta tillbaka till Napoleons fälttåg i Egypten. Precis i sekelskiftet mot 1800. 1798 så helt plötsligt beger sig Napoleon med en jättearmé till Egypten. Och han är där i 2 år. Och under de fälttågen i Egypten så gör man ett mycket fascinerande fynd. Man hittar den här stenen som heter Rosetta-stenen. Och idag finns den på British Museum. Så ni kan se den där. Rosetta-stenen. Den har egentligen inte en direkt betydelse för Bibelns trovärdighet, men den var med och dra igång biblisk arkeologi. Den här Rosetta-stenen, där var det skrivet med 3 olika texter. Man kan se det är 3 avdelningar. 3 olika texter. Men det är bara 2 språk. Det är gammal egyptiska. 2 olika hieroglyfformer, kan vi säga. Och sen antik grekiska. Och den här stenen väckte jättestor uppståndelse. Därför att här hade man då antik grekiska och sen hade man hieroglyfer. Och det innebar ju att man skulle kunna få en kodnyckel att kunna börja läsa hieroglyfer. Ifall det här är samma text. Först på med hieroglyfer och sen på grekiska. Det här blev jättestort intresse och man försökte lösa den här koden. Det tog 20 år, massa olika försök, ända till en person faktiskt lyckades knäcka koden mellan den grekiska texten och hieroglyferna, så man kunde börja läsa gamla egyptiska texter. Texten här, det som står på själva stenen, det är ett dekret från 196 före Kristus. Nåväl, det här skapade ett jättestort intresse. Tänk om vi kan hitta mer från antiken, från egyptisk, babylonisk, mesopotamisk och kanske från det gamla Israel. Så, oavsett vad du tycker om Napoleon, så han bidrog till något intressant här, att man fick ett arkeologiskt intresse. Om du vill läsa mer om sen hur bibelarkeologin utvecklades så är det den här boken man kan börja med, Century of Biblical Archaeology. Utifrån det här så blev det då intresse och de första arkeologerna reste i Israel, som då ofta kallades Palestina här. 1838 så var det Robinson och Smith, två arkeologer, som började rida runt med Bibeln i hand och blev förstås oerhört fascinerade att man kunde hitta saker. Det här stämmer. Och det skapade då intresse för Israel att börja undersöka mer i det heliga landet. Vad kan man hitta? Vad går att bekräfta? Vad finns det för överensstämmelse mellan spåren som är kvar och de bibliska texterna? Till att börja med här så är det ju enskilda personer. Det är inte så systematiskt, det är inte så akademiskt. Det är rätt mycket äventyrare som tycker det här är fantastiskt spännande. Efter att de har varit där 1838 och framåt så tar det lite tid innan en mer systematisk, akademisk, arkeologisk forskning tar fart. Och man brukar dela in det i tre perioder. Från 1890 och framåt till första världskriget, då har man ett par decennier då man jobbar med arkeologi i Israel. Sen blir det en paus förstås under första världskriget. Och sen är det mellankrigstiden. Då kommer det igen igång arkeologiskt arbete. Det avbryts av andra världskriget och sen är det efter 1948. Och det man kan säga här är ju att biblisk arkeologi är en ganska ny forskningsgren. Har inte hållit på så länge. Och man gör kontinuerligt nya fynd och nya upptäckter. Så det är en väldigt intressant och fascinerande forskning som pågår. Självklart är den komplicerad. Många av de ställen där man skulle vilja gräva ut är idag bebyggda, till exempel i Jerusalem. Så det är inte så lätt att komma åt allt man skulle vilja komma åt. Det är en oerhört kostsam forskning. Så de flesta ställen som man gräver ut när man hittar när man hittar ställen så gräver man ut kanske mellan 5-10% bara av ekonomiskt skäl. Man kan inte gräva ut mer. Så 90% blir kvar i jorden och ingen vet vad som är där. Har man otur så de 5-10% när man gräver så hittar man inte så mycket intressant. Och så någon meter därifrån skulle det ju kunna ligga verkliga skatter så att säga. Men det är arkeologins villkor. Och det är det här som gör då att här kan man börja stämma av de bibliska texternas trovärdighet med vad man hittar arkeologiskt. Men då behöver man göra vissa avgränsningar här så vi lär oss att tänka lite kring det här. Temat här är Bibelns trovärdighet och då vill jag börja med att fråga sätta själva titeln till det här seminariet. Jag är inte helt säker på att det är bästa sättet att närma sig frågan och säga Bibelns trovärdighet. Ni ser den bilden på ett bibliotek. Man ska säga, vad är trovärdigheten i det här biblioteket? Det kan man, du måste in och titta på varje enskild bok. Därför att det kan ju vara väldigt blandat. Och det är sådana generella omdömen. Alla böckerna i det här biblioteket är trovärdiga. Liksom, ja, det är lite fel sätt att närma sig. Jag förstår ju att vi som kristna som ser de här 66 böckerna som en enhet. Det är klart att det är en relevant frågeställning för oss. Är Bibeln trovärdig? Men jag tror det är bättre att vi bryter ner den frågeställningen i individuella böcker och faktiskt de individuella böckerna att bryta ner det till individuella händelser. Alltså, vad kan man säga om den här texten? Om den här händelsen? Istället för att jobba med helheten. Därför att då blir det ju lätt så att om du ska hela tiden jobba med helheten och så dyker det upp en punkt där det ser ut att vara ett stort frågetecken. Då blir det ju ett frågetecken för helheten, eller hur? Och det är väl ingen bekänt av. Då är det mycket bättre att säga, låt oss titta på den här biten. Och så kan man ju mycket enklare leva med, okej, här är ett frågetecken, vi vet inte exakt. om den här, den händelsen, den versen, den texten. Och det är förstås så som arkeologer jobbar. De jobbar ju inte med vad är Bibelns trovärdighet. Utan de tittar ju på en specifik händelse. Ett specifikt textavsnitt och ser, kan det korreleras till någonting annat som vi känner till? Så låt oss försöka hålla oss mer på den nivån. Att titta på specifika uppgifter och hur det relaterar till specifika spår som vi har kvar. När man gör det här så behöver man också lära sig att tänka historiskt på några olika plan. Igen så tänker vi lätt så här, Bibeln som en helhet. Jag förstår det och den är på ett plan en helhet. Om kristen tro är sann så är detta Guds inspirerade ord och har därför Gud ytterst som sitt upphov och sin orsak. Och därför finns det ett sammanhang och en helhet. Men samtidigt har ju Gud valt att jobba genom minst 40 olika författare under tidsperiod av 1500 år. På många, många, många olika geografiska platser. Där är det ju absolut ingen total enhet så att säga. Det är inte som Koranen. Någonting faller ner från himlen i ett stycke till en person. Liksom så. Och här måste man se mångfalden. Och då måste vi lära oss att tänka oss historiskt så här. Och nu ska vi gå baklänges, för det är det bästa. Så vi börjar i den sista delen, nämligen Nya Testamentet. Nya Testamentet då utspelar sig under det första århundradet efter Kristus. Det är intressant därför att vi har massor med material, massor med spår från första århundradet efter Kristus. Romarriket, väldigt välorganiserat. Det ligger bara 2000 år tillbaka i tiden. Mycket spår i form av texter, i form av fynd, arkeologiska fynd. Om man går från första århundradet och så går man bakåt tillbaka till fångenskapen i Babel. För varje århundrade så minskar de spår vi har tillgång till och de texter som finns bevarade. Av helt naturliga skäl. Det har gått 500 år till. 500 år är jättemycket. Så väldigt mycket har bara försvunnit. Det är borta. Vi har mindre material. Och färre fynd. Men fortfarande finns det en hel del. Därför att det babyloniska riket var ett stort, mäktigt, mycket sofistikerat rike. Och man har hittat tiotusentals kilskriftstavlor som relaterar till det babyloniska riket. Men det är mindre än vad vi har om romarriket. Om man går ytterligare 500 tillbaka från fångenskapen i Babel tillbaka till kungatidens början i Israel, till kung David. För varje århundrade så minskar materialet vi har tillgång till. Nu har vi flyttat oss 1000 år från Jesus. Det är självklart vi har mycket mindre. Rikena var mindre sofistikerade, mindre avancerade. Och tiden har gått. Så vi har mycket mindre att stämma av med. Om vi går 400 tillbaka till Mose och slaveriet i Egypten och uttåget. Ja, man kan datera det på olika sätt. Det finns två olika dateringar. Antingen 1200 före Kristus eller 1400 före Kristus. Men låt oss säga 1400 före Kristus här. För varje århundrade mindre material vi har tillgång till. Fortfarande en del kring Egypten, därför att det var en sofistikerat rike. Men den judiska gemenskapen var förstås en liten grupp människor. Och de var dessutom förslavade och hade ingen möjlighet att bygga upp någonting sofistikerat i Egypten. Det här innebär att förväntningarna måste lägga sig mycket lägre om vi ska undersöka det här. Om man går 600 år tillbaka till Abraham som levde 1900-2000 före Kristus så har vi nästan inget alls. Det är 4000 år sedan. Det är lång tid. Och det är inte så att vi saknar liksom om Abraham. Vi saknar om det mesta från den tiden. Och ska man gå bortom Abraham 2000 till vilken tidpunkt du vill sätta. Lämna det som ett frågetecken. Ja, där har vi väldigt lite. Det här är ingenting att förvånas över. Det är inget specifikt när det gäller uppgifter i Bibeln och de bibliska texterna. Det är ju så här forskning om antiken ser ut. Och här måste man då ha olika sorters förväntningar och kan inte bedöma material riktigt på samma sätt. Och man kan heller inte döma ut en uppgift riktigt på samma sätt. För vi har mycket mindre att döma ut en uppgift utifrån. Och här kan man bara konstatera att mönstret som vi kan förvänta oss stämmer väldigt väl. Massor med bekräftelser när det gäller Nya testamentet. Kan läsa mer om det i den boken. Och sen minskar bekräftelserna ju längre tillbaka vi kommer. De finns där, ganska många om Babel. Finns några stycken kring David. Och sen minskar det. Men det är inget att vara förvånad över. Det är exakt vad man skulle förvänta sig. Det är så det ser ut. Och här måste man då så att säga, vara medveten om folk kommer och ställer frågor kring, sätter frågetecken kring Mose eller ännu mer kring Abraham, så är de frågetecknen inte så, de väger inte jättemycket. Utifrån att vi har rent allmänt en så begränsad kunskap. Och därför måste man ge så att säga, varje frågetecken sin individuella tyngd här. Låt oss också påminna om det som alla som har gått på Credo-akademin medan den fanns fick lära sig vissa mantra utantill, som till exempel det här. The absence of evidence is not evidence of absence, vilket är en standardfras i arkeologi. Alltså frånvaro bevis är inget bevis på frånvaro. Det betyder ju så här, att vi inte har hittat ett bevis för en viss händelse eller en viss person betyder ju inte att den personen inte har funnits. Det betyder bara att vi saknar bevis. Alltså frågan är fortfarande helt öppen. Så låt säga att en biblisk text nämner en viss person och så är den personen inte nämnd någon annanstans. Det är ju inget argument för att den här personen inte har funnits. Utan man kan bara konstatera, okej, den enda text vi har som nämner personen är de bibliska texterna. Själva frånvaro av bevis bevisar ingenting. Man måste lära sig att tänka den positiva bevisningen. Vad är det vi har och som vi kan dra slutsatser utifrån? Det vi inte har, det har vi inte, och då får man så att säga, bara vänta och se om det kan dyka upp mer. Det här handlar ju om argument ur tystnaden, att de inte har någon tyngd. Utan argument ur tystnaden, det är med att man konstaterar bara, okej, vi har inget källmaterial som säger någonting om det här eller om det här. Det intressanta är ju då vad det är vi har, vad det är man kan titta på, så att säga. Och då ska jag ta några exempel av lite olika art. Saker där vi kan stämma av. Här är en väldigt välkänd sak, om man får säga så, Hiskias tunnel som man kan besöka i Jerusalem. Det står så här i Andra Kungaboken 20:20. Andra Kungaboken 20:20. Då talas det om kung Hiskia. Hiskias historia i övrigt, hans framgångar och hans bedrift att anlägga dammen och tunneln och leda vattnet in i staden har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. Hans bedrift att anlägga dammen och tunneln och leda vattnet in i staden. Man kan läsa också i Andra krönikeboken 32. Då är det så att den assyriske kungen Hiskia inser att den assyriske kungen kommer att anfalla Jerusalem. Och Hiskia vidtar då åtgärder att stänga av vattnet utanför staden och leder om det i en tunnel in till staden. Och det får ju den effekten dels att befolkningen, om de blir belägrade, överlever för de har tillgång till vatten, och det försvårar för fienden att de får inte tillgång till vatten. Och man har alltså huggit ut en fantastisk tunnel. En lång tunnel där man har lett vattnet. Och som, om du inte får chans att besöka Jerusalem, så kan du se ganska många videoklipp av människor som vandrar i den här tunneln som Hiskia hög ut. Där finns också en inskription. Ni ser inte precis där. Ni hade ändå inte kunnat läsa det. Men där är en inskription i tunneln som berättar om det här tunnelbygget. Den här tunneln hörde man talas om redan på 1600-talet. Den bekräftades på 1800-talet, så det här har man känt till ganska länge. Men det är en sån här oerhört konkret punkt. Här säger andra konungaboken i en enda vers, bara nämner dammen och tunneln som Hiskia byggde. Och sen hittar man den här tunneln och förstår hur vattnet har letts in till staden via tunneln. En väldigt, på ett plan en väldigt enkel uppgift, men som bekräftar att när man läser det här så rör man sig inte på legendens, sagans, mytens, drömmens område. Utan det här handlar om verkliga händelser. Kung Hiskia, tunneln, angreppet från Assyrien. Här är en lite mindre sak. Den här tunneln är flera hundra meter lång. Här är en lite mindre sak. 1986 hittade man ett sigill som har tillhört en person, Baruk. Och det är klart, här blir det alltid svårigheter att med absolut säkerhet identifiera vilken Baruk det är. Men det dateras till den tid då profeten Jeremia levde. Och enligt Jeremiabok så hade ju Jeremia en sekreterare som hette Baruk. Och som spelar en väldigt viktig roll. Det är ju så här att profeten Jeremia frambär budskap, väldigt kritiska mot den politiska ledningen. Ord ifrån Gud som utmanar deras otro och deras synd. Och ledningen vill inte höra på de profetiska orden. Och man blir till slut så trött på profeten Jeremia att kungen befaller att hans profetier som har nedtecknats av Baruk ska brännas upp. Och man tar alla profetierna, slänger i elden och allt som Gud har talat genom Jeremia försvinner. Men då säger Herren till Jeremia: be, eller ta din tjänare Baruk och låt honom nedteckna en gång till alla de ord som jag har gett dig. Och Baruk nedtecknar Jeremias profetier, det är därför vi har Jeremias bok, den har varit upprunnen annars. Han nedtecknade för andra gången. Så han spelar en väldigt viktig roll och var alltså en välkänd skrivare vid den här tiden. Och det är alltså inte osannolikt att vi har hittat, eller man har hittat, Baruks sigill. Alltså det är ju helt enkelt som en signetring. Du kan doppa den i bläck och stämpla istället för att skriva din namnteckning. Så kan du stämpla ett dokument med den här ringen. När jag läste teologi på 80-talet så var en av de saker som var relativt ofta återkommande i gammaltestamentlig forskning, det var att man sa att kung David, det är nog en legend. Det är en kung som israeliterna har uppfunnit för att ge sig själv ett mer hedrande och ärorik historia. Man vill ha en hjältekung. Någon att se upp till, någon att identifiera sig med, någon att beundra, någon som kan vara startpunkten för riket. Men kung David har inte funnits. Och det var under lång tid ganska många liberalteologer som hävdade att vi har nog ingen anledning att tro på kung David. Notera först vad man då gör rent tankemässigt. Det är att man utgår från att bibliska texter inte har samma källvärde som annat material. För man liksom framförde som om vi har inga historiska källor om David. Trots att vi har jättemycket historiskt material om David i de här texterna. Men så sätts det liksom i en egen kategori och tillåts inte vara det som det faktiskt är. Källmaterial från antiken. som berättar om, i det här fallet, kung David. Men det är klart, de hade alldeles rätt i att det fanns inga andra källor än dessa judiska källor om kung David. Det i sig är inte jätteförvånande. Nu befinner vi oss alltså 1000 år före Kristus. Källmaterialet är generellt sett inte omfattande. Kung David, även om han var kung över ett expanderande rike, så var det i samtiden inte ett av de större rikena. Så det i sig inte jättekonstigt om vi inte skulle ha uppgifter om en kung över det riket. Det är ett kungarike som är precis i sin begynnelse. Det har funnits en kung Saul och sen David, så det är ju ingen väletablerad kungaätt eller kungahus, så att säga. Så igen, man får inte göra för stor sak av det. Och vi har ju en massa texter om David här. Men efter att jag hade slutat läsa teologi 1993-94, så gjorde man utgrävningar i Tel Dan. Och där hittade man en inskription som talar om Davids hus. Hur någon besegrar Davids hus. Inte besegrar kung David, utan det handlar ju om det kungariket som är uppkallat efter David. Och det här är en av de berömda stenarna. Just för, nu kan ni inte se här, tror jag, kanske. Där står det, Davids hus. Om ni undrar var på inskriptionen. Där står det Davids hus. Så nu har vi många texter som talar om David. Och vi har en inskription som talar om Davids hus. Dessutom har man hittat ytterligare stenar. Nu råder det lite diskussion. Men här är en annan sten. Där ett antal forskare menar att där står också Davids hus. Det är inte accepterat av alla, men det är inte alls osannolikt. Och i så fall har vi två inskriptioner som bekräftar David. Innan jag släpper in er för kommentarer, låt mig ta upp någonting som var det som jag jobbade med speciellt när jag läste teologi på 80-talet. Nämligen frågan om Daniels bok. Fascinerande bok, spännande. Både i sin historiska del, de första 6 kapitlen, och sen i den visionära profetiska delen som följer. Men Daniels bok har varit en bok som ofta har kritiserats för att innehålla felaktiga uppgifter och vara en form av legend. Och en sån uppgift som under lång tid ifrågasattes, det var frågan om Belsassar som nämns i Daniel 5. Det babyloniska rikets sista natt. Ni kommer ihåg gästabudet när Belsassar för in alla troféer, allt han har hämtat hos andra folk, inklusive tempelkärlen för Jerusalem, och man hyllar de babyloniska gudarna. Och så visar sig en hand på väggen och en skrift, och när den uttyds så står det ett budskap till kung Belsassar: du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Och den natten dör kung Belsassar, och det är slutet på det babyloniska riket. Så är det enligt Daniel 5. Babylons sista kung hette Belsassar. Problemet är att det hette han inte alls, enligt de babyloniska kilskriftstexterna. Daniel 5 säger Belsassar är Babels sista kung. Och ja, det var här att han har ett stort gästabud. Och sen faller Babel. Men problemet under 1800-talet, det var att Belsassar var okänd i källor utanför Daniels bok. Och man hade en hel del information, därför att nu är vi, det är 500-talet före Kristus, och vi är lite närmare i tiden. Vi har en del material. Och man kunde rekonstruera det babyloniska rikets sista tid ganska väl. Det såg ut så här. Att Nebukadnessar var den store kungen, det berättar ju Daniels bok också om. Nebukadnessar var den store, mäktige kungen, oerhört framgångsrik. Han dör. En son till honom efterträder honom, men han är på tronen mycket kort tid, blir mördad av en annan son. som sitter på tronen mycket kort tid. Och sen är det en kung som heter Nabonidus som intar tronen. Så det är Nebukadnessar, två kortlevade regenter, och sen är det Nabonidus. Och enligt de babyloniska källorna så är Nabonidus det babyloniska rikets sista kung. Och sen blir Babel invaderat av Persien. Och det är den store kungen Kores, Persiens och Mediens kung, som tar över. Här kunde man inte få ihop vad Daniel 5 sa med de spår vi har i historien. Men, intressant nog, 1860 så dyker Belsassars namn för första gången upp utanför Daniels bok. Och idag kan man rekonstruera det babyloniska rikets sista tid ganska väl. Så här var det. Belsassar var son till Nabonidus. Det var den nya informationen. Nabonidus hade en son. Nabonidus var då kung i Babel. Men han kom i konflikt med prästerskapet i Babel. Det blev en religionskonflikt. Nabonidus dyrkade nämligen månguden Sin. Det var hans favoritgud. Babel styrdes i hög grad av ett prästerskap som dyrkade Marduk. Här blev det en sorts konflikt, och Nabonidus fick inte möjlighet att bygga ett tempel till Sin i Babel. Därför valde Nabonidus att flytta till en annan stad som heter Tema för att där uppföra ett stort tempel till Sin gud, Sin. Men en kung kan ju inte lämna sin huvudstad, inte om vi befinner oss på 500-talet före Kristus. Ja, men det är någon annan som tar den. Vår kung tror jag kan lämna Stockholm utan någon annan sätter sig på tronen. Men ni måste tänka, det här är en lite annan tid. Så de babyloniska källorna säger att Nabonidus insatte sin son Belsassar som samregent med sig själv innan han lämnar Babel för att flytta till Tema och uppföra templet där. Så under Babylons sista tid så fanns det ett dubbelkommando. Nabonidus var nummer ett, den verkliga kungen, och han hade insatt som samregent med sig själv sin son Belsassar som höll ställningarna i Babel. Och nu blir det ju då oerhört intressant när man går tillbaka och läser Daniels bok kapitel 5. Därför att där är det ju så tydligt att när den här handen har visat sig och skriften på väggen, så säger ju Belsassar: vem som än kan tyda denna skrift ska bli den tredje herren i riket. Och det är ju ingen för som kan tyda det. Och så kommer man på Daniel och så kallas han ner. Och Daniel säger: jag kan inte tyda det, men den Gud jag tjänar ska ge uttydningen. Och Daniel ber och han får uttydningen. Och sen sägs det att Belsassar upphöjer Daniel till tredje herren i riket. Du ska bli den tredje herren i riket. Detta är ju oerhört egendomligt. Om nu detta allt står på spel för Belsassar, varför ska Daniel inte bli nummer två? Vem är det som är mellan, så att säga, Belsassar och Daniel? Det har ju varit ett frågetecken innan vi fick den fulla bilden. Och nu plötsligt faller ju bitarna fullständigt på plats. Nabonidus är nummer ett men är borta i Tema. Belsassar är nummer två. Det högsta, främsta som kan erbjudas, det är att bli den tredje herren i riket. Och det är vad Daniel blir. Och sen faller Babel och Kores tar över. Och sen händer det intressanta saker i kapitel 6 i Daniel. Här är ett klassiskt exempel på hur vi hade för lite kunskap. En biblisk text såg ut att väcka ganska stora frågetecken. Och sen fick vi mer kunskap. Och det visade sig att den bibliska texten, Daniels bok i det här fallet, var väldigt exakt och väldigt precis. Om man bara hade bakgrundskunskap. Det finns massor med frågetecken om man tar de 39 böckerna i Gamla testamentet. Och det ska man inte hymla med. Det finns massor med frågetecken du kan sätta upp. Vad i all sin dag betyder det här? Hur stämmer det här? Men det finns tillräckligt många sådana här exempel för att det ska finnas anledning att säga: ja, det där ser ut som ett frågetecken. Men låt oss inte vara för snabba i att dra negativa slutsatser. Låt oss vänta och se tills vi har mer information. Det är först utifrån mer information som vi är berättigade att dra verkliga slutsatser. Så att man avhåller sig tills vidare. Och det är klart att jag som kristen som inte bara har historiska argument för att jag tar de här texterna på allvar, utan har intellektuella, personliga och auktoritetsargument. Jag förväntar mig förstås att efterhand som vi får mer information så kommer också fler saker att falla på plats. Men jag påstår inte att vi idag alltid kan visa hur det ska falla på plats. Utan säger vi får vänta och se. Men jag förväntar mig att vi på sikt ska få se mer. Och det är det som har hänt. Från det att arkeologin drog igång med Napoleon eller 1839 när de rider runt första gången. Eller 1890 när det akademiska arkeologin drar igång. Så har ju bekräftelser av uppgifter i de bibliska texterna. Det är ju det som har kommit hela tiden. Så vi har fått fler bekräftelser, inte färre. Alltså det är fler frågetecken som har rätats ut än vad det är nya frågetecken som har dykt upp. Och det gör ju att man har anledning att ha en positiv grundinställning. Okej, jag lovade att ni skulle få möjlighet att ställa frågor. Vi har 10 minuter här som vi kan öppna för kommentarer eller frågor kring detta. Jag har försökt ge dels en lite övergripande bild och se några konkreta exempel.
Mm? Finns det några arkeologiska exempel eller fynd för Israels vistelse i Egypten?
Just det, frågan här är om det finns arkeologiska fynd när det gäller Israels vistelse i Egypten. Nej, de flesta skulle svara nej på det. Det har vi inte. Vi har inga arkeologiska fynd eller textfynd, utan det vi har är texterna i Gamla testamentet. Det finns några saker som är omdiskuterade, men det finns inget som är allmänt accepterat. Nu ska man igen, då måste man försöka tänka historiskt här. Alltså här är en släkt som flyttar ner till Egypten. Så de kommer som flyktingar. Nu har de i och för sig en högt uppsatt person i hierarkin, Josef, som tar emot dem. Men det är ändå en släkt, en familj som kommer som flyktingar. De stannar kvar i Egypten, de blir fler och fler. Och uppfattas sen efterhand som ett hot och förslavas. Vad innebär det att man förslavas? Det innebär ju att dina ekonomiska tillgångar tas ifrån dig. Din möjlighet att börja bygga kultur och civilisation och bygga upp någonting tas ifrån dig. Det här innebär ju att hitta lämningar från den judiska gruppen. Ja, sannolikheten för det minskar ju. Samtidigt är det så här att om den bibliska storyn är sann, då är ju den förtryckargruppen egyptierna. De kommer ju efterhand att framstå som totala förlorare. Därför att det är ju så utvecklingen blir, att den här slavgruppen blir på ett övernaturligt sätt befriad av Gud, och det vägrar det egyptiska ledarskapet att erkänna. Hur ofta kryper sånt in i den egna historieskrivningen? Nej, inte så ofta. Alltså så igen måste man fundera på här, hur mycket ska vi förvänta oss? Jag utesluter inte att man kan hitta saker, det skulle vi kunna göra. Men man får också vara realistisk, så att säga. Vi befinner oss 3500 före Kristus. Och det är den här situationen med en slavgrupp och sen en besegrad överhet, så att säga. Det är fantastiskt spännande om man skulle hitta någonting. Och det skulle ju vara en väldigt stark bekräftelse. Både för det judiska folket idag, för deras historia och för oss som kristna.
Ja, jag tänkte höra om den här tunneln, Hiskias tunnel där. Du nämnde att det var en inskription där. Mm. Jag kan ha missat, men stod det där specifikt just att det var hans verk och så vidare? Eller vad stod det i den här i tunneln?
Om ni söker på nätet så hittar ni jättemycket uppgifter. Ni kan se inskriptionen och få den översatt. Hiskia heter på engelska Hezekiah. De bästa uppgifterna finns om ni söker på Hezekias tunnel. Det beskriver hur arbetarna hugger ut den här tunneln från två håll och lyckas mötas. Så man beskriver hur man har gjort den här tunneln och hur man möts och får ihop det här och hur man genom det leder in vatten. Jag tror inte att, om jag minns rätt, så står inte Hiskias namn där. Men det är liksom alldeles för speciellt att det skulle vara två tunnlar in och man kan datera det till ungefär Hiskias tid. Men titta på Hezekias tunnel. Det ligger mycket videoklipp om ni vill virtuellt eller digitalt vandra genom tunneln, så kan man göra det.
Är det någonting som i nuläget verkar stämma dåligt eller vara mer problematiskt, vara svårare att förena med läget i arkeologin? Jag har hört någonting om att det mesta verkar stämma bra, men Josuas bok är lite svårare att få ihop. Jag vet inte om det är liksom en allmänt erkänt eller hur läget är.
Nej, det är uppgifter där som det råder diskussion kring. Och det handlar om utgrävningarna av de tre städer som vid den israeliska invasionen ödeläggs. Jeriko, Hazor och Ai. Och man har gjort utgrävningar där i ett par olika omgångar, kommit till lite olika resultat. Där några av resultaten inte stämmer med Josua bok. Men då är ett av problemen, och andra ligger närmare så att det verkar i linje med Josua bok. Och då är ett av problemen här att de här platserna som man tror är Jeriko, Hazor och Ai, de är ju då inte utgrävda till 100%. Och ofta i antiken så var det ju så här att du bygger en stad, de var sällan så stabila som våra städer. Den ödelades genom en invasion eller en brand eller någonting. Och så byggde man nästa stad ovanpå den, men kanske flyttade den lite grann, lite vid sidan om. Och så bygger man upp en ny stad där. Och när man då gräver och bara kan gräva ut, man ser här ett stort område som har kallats för en tell. Man kan se det där man har byggt städer ovanpå varandra, så det har ju höjts upp som en kulle. Och så måste man bestämma sig, var ska vi gräva? Och då provar man att gräva på några olika ställen. Men man är ju aldrig riktigt säker på vad är det för ställe man har grävt ut. Och då kan det ju vara så att man gräver ut ett ställe och kan konstatera den här, det som vi hittar nu här, det ser ut att ha blivit ödelagt på 1100-talet före Kristus. Alltså det stämmer inte med Josua bok. Men kanske man hade grävt på ett lite annat ställe så hade man hittat någonting annat. Så här finns en mängd osäkerheter. Så det man kan säga då, det är ju att den här utgrävningen indikerar det här och det här. Och sen är det ibland då diskussion också om exakt vad det indikerar. Men sen får man vara lite försiktig då och dra slutsatsen. Därmed har det som Josua bok berättar om inte hänt. För det är ofta att gå liksom bortom vad evidensen faktiskt säger. Alltså låt säga man gräver på ett ställe och så hittar man här en stad som brändes ner på 1100-talet. Då kan man ju inte dra slutsatsen. Därför brändes ingen stad ner på 1400-talet. Det följer ju inte det enda. Evidensen säger är ju här var något som ödelades på 1100-talet. Så där. Och det här är ju, det är liksom ett laddat område. Man kan säga att för kristna är det ju laddat att vi gärna vill att tolka det på ett visst sätt. Och sen finns det ju jättemånga som väldigt gärna vill tolka det negativt. Alltså vill tolka det så att det inte stämmer med uppgifter i till exempel Josua bok. Ja, det är ungefär så jag skulle säga. Det är inte så när det gäller Josua bok att så att säga, uppgifterna där är vederlagda, alltså visade vara felaktiga. Men det råder diskussion kring de här utgrävningarna. Det är situationen.
Jag skulle vilja ställa en fråga av kanske vetenskapsfilosofisk karaktär, och det kan hända att jag blandar ihop lite olika kategorier här, men jag slänger ut det ändå, för att det är en spännande diskussion här. Satsen att the absence of evidence is not evidence of absence. Jag skulle vilja hävda, ja, det beror på det sättet att det beror på vilka ansträngningar rent meteorologiskt vi har gjort för att hitta bevis. Så det finns ju, ja, man kan vara ganska slarvig och inte hitta någonting. Men å andra sidan så kan man vara väldigt systematisk och ha gjort allting rätt och ställt hypoteser och gjort ett väldigt grundläggande arbete för att om det finns någonting här så borde vi hitta detta med just den här metoden. Och då kan man utgå ifrån nollhypotesen, verkligen visa att här finns ingenting. Så jag undrar hur du... Det kan hända att arkeologi inte opererar enligt den principen, men jag vill lägga ut den frågan.
Just det. Det ligger ju någonting i det att man kan inte tillämpa den där principen helt slaviskt. Alltså, om vi har en textuppgift om ett fysiskt föremål, en byggnad i Jerusalem, alltså där uppgifterna är väldigt konkreta. Vi vet vad Jerusalem är. Det här är en byggnad där man skulle kunna förvänta sig lämningar av den byggnaden. Så det är klart, då har du en sorts situation. Men om du tar en annan sorts situation. Vi har en text som säger en man som heter Abram lämnade det kaldeiska Ur och började vandra som nomad till. Om man då konstaterar vi har inga andra texter som nämner Abraham. Nej, just det. Det säger oss ingenting. Därför att vi har nästan ingen texter från den tidpunkten. Abraham var inte en mäktig härskare i sin tid och så vidare. Där är frånvaron av bevis betyder ingenting. Så det är klart att man kan göra vissa distinktioner. Fortfarande är det ju så, om jag tar det första exemplet med en byggnad i Jerusalem. Så är det ju fortfarande så här att också en stor byggnad, det kan ha varit så att den har rasat eller man har velat få bort den, och då har man använt allt byggnadsmaterial för att resa en ny byggnad. Man har verkligen dekonstruerat den gamla byggnaden för att resa en ny, så det finns inga spår trots att byggnaden en gång har varit där. Så även om man måste göra vissa distinktioner, så är detta i arkeologisk och historisk forskning en vedertagen princip. Man måste utgå från sånt som man hittar, inte det som man ännu inte har hittat. Och det finns, just för att ta exemplet om Jerusalem, rätt många exempel på där man har sagt nej, men vi har grävt och dammen Betesda finns inte. Det är en legend i Johannes 5, nu tar jag ett konkret exempel. Då sa man så, ja, men vi har gjort utgrävningar i Jerusalem. Det finns ingen damm vid Betesda med 5 pelargångar. Ja, och sen gjorde man ju nya utgrävningar. Ja, då hittade man dammen Betesda. Och man hittar de 5 pelargångarna. Om du är turist i Jerusalem så är det en av platserna, standardplatserna man besöker. Därför då var man för snabbt att säga, liksom dra slutsatsen av i grunden vår okunskap. Istället för att säga vi måste vänta tills vi faktiskt har något positiv kunskap att gå på.
Vi tar en kort sista fråga. Frågan om Bibelns trovärdighet är ju ett av de allra vanligaste motargument, tycker jag, som man möter om man talar med folk som inte tror. Och jag har förtvivlat många gånger och tänkt att jag behöver egentligen 5 stycken yrken, alltså arkeolog och semantiker och kunna arameiska och grekiska etc. Så jag är väldigt tacksam att du tar upp det här. Men 2 korta frågor. Du använde den naturvetenskapliga termen evidens nyss, och fråga nummer 1, vad är skillnaden mellan evidens och bevis? Och nummer 2, i just det här sammanhanget, hur skulle du prata om första Mosebok med någon som ifrågasätter Bibeln?
Just det. Jag har väl ingen riktigt så här strikt definitionsskillnad mellan bevis och evidens, men det har ju blivit populärt att man pratar om evidens, kanske för att komma undan det svenska ordet bevis har så väldigt, väldigt strikt betydelse i form av liksom att absolut kunna visa det. Matematiska bevis, logiska bevis, det här. Så evidens har ju lite mer betydelsen av någonting som pekar i en viss riktning, någonting man kan hänvisa till, någonting som talar för någonting, så att man det man bygger på, det är inte bara tomt eller önskningar, utan det bygger på någonting. Det finns evidens, det finns sakskäl för uppfattningen, men det har inte riktigt samma, tycker jag, konnotationer av det här absoluta som svenska ordet bevis. Men det här är bara en helt hemmasnickrad definitionsskillnad. Hur ska man tala om de första 11 kapitlen? Jag valde att inte säga så mycket om det, utan skriva från Abraham och så frågetecken. Jag tror att alla bibelläsare kan konstatera att de 11 första kapitlen, de skiljer sig lite grann från det som sen börjar med Abraham, det som vi teologer kallar för frälsningshistorien, första Mosebok kapitel 12, när Gud griper in och påbörjar frälsningen och löftet om välsignelse som ska komma och löftet om Messias. De 11 första kapitlen, urhistorien, de är ju svårtolkade. Vi också som bibeltroende kristna med samma grundinställning till Bibeln kommer ju till lite olika slutsatser. Min uppfattning är ju att vi gör ganska väl i att inte hänga upp för mycket på specifika tolkningar av de kapitlen. Och rätt så ofta så vill människor snurra in i diskussioner kring exakt ordet dag eller Noah och floden. På ett sätt som sällan kanske leder någonstans. De texterna har ju fortfarande ett budskap till oss. Som är väldigt viktigt och som på ett sätt är grundläggande för ju resten som kommer i Bibeln. Om skapelsen, om syndafallet. Men jag tror att det också är viktigt att försöka se att det här tecknar en ganska sketchartad beskrivning av människans urhistoria. Som vi därmed inte ska försöka krama ur fler detaljer än vad som är rimligt ur texten. Det är ganska få. Det är ganska kort text som spänner över allt från universums skapelse till Abraham. Alltså lite text över ett gigantiskt tidsskede. Och det behöver man ha med sig. Jag tror jag stoppar med det. Jag höll i måndags en föreläsning om tolkningen av första Mosebok kapitel 1. Den kommer snart att läggas ut på nätet, där jag försöker gå igenom hur man kan läsa Bibelns första kapitel. Sen återstår det 10 till att titta på, men alltid något. Stora applåder.